Nu är det dags för pubquiz igen på två feta grisar på ringen. Jag, Mattias Axelsson, kör quiz den 2 maj klockan 18.30. Drar vi igång. Max 5 i varje lag. Fina priser och god mat och god öl utlovas. Välkomna.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hej och välkomna till Kungar och krig, en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson. Jag är gymnasielärare i historia och den som guidar er genom den svenska historien kronologiskt. För nu är vi tillbaka i den kronologiska översiktsserien efter att jag har gjort inte mindre än 6 stycken avsnitt om alkohol och olika alkoholhaltiga dryckers historia i Sverige. Det blev ett gäng avsnitt om öl och brännvin och cider och glögg bland annat som finns att lyssna på. Några är Patreon-exklusiva och några är fritt tillgängliga.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
För det är ju så numera att du måste vara månadsgivare på patreon.com/kungarochkrig för att få lyssna på samtliga avsnitt av den här podden. Vartannat avsnitt, alltså det som kommer varannan vecka, det är avsnitt som man bara får lyssna på ungefär 10 minuter om man inte är månadsgivare på patreon.com/kungarochkrig. Om man blir månadsgivare på den här sidan så slipper man också höra mig babbla om det här i början på varje avsnitt. Jag klipper bort den här lilla delen i de avsnitt som läggs upp på Patreon. Sen så slipper man ju också reklamen i avsnitten, och för det tredje så får man också avsnitten en dag tidigare. De kommer redan på söndag kväll, avsnitten som blir exklusiva för Patreon-lyssnare. Så vill man bli månadsgivare för att stötta podden och få tillgång till fler avsnitt, så går man helt enkelt in på patreon.com/kungarochkrig. Och där kan man sen bli månadsgivare på lite olika nivåer. Från 25 kronor i månaden upp till 350 kronor i månaden. Och blir man månadsgivare på 25 kronor i månaden så får man alltså tillgång till samtliga avsnitt. Man slipper dessutom reklamen och man slipper höra mig babbla på om det här med Patreon i början på varje avsnitt. Sen så vill jag innan jag drar igång dagens avsnitt också passa på att tacka er som är månadsgivare på de högsta nivåerna. Det är ju ni som framförallt bidrar till att den här podden fortsätter att komma ut. Och då är det Mats Källqvist som är kung av Guds nåde som jag vill tacka alldeles särskilt extra. Och därtill har vi våra kungar i form av Rickard Wallman, Micke Bodell, Kim Rönnholm, Jonathan Holmström, Johnny Rönnberg, Pontus Henrys, Gustav Valdemar Lantz, Fredrik Wester, Anders Stålnacke och Anders Harrison som är kungar på patreon.com/kungar-och-krig. Ett superstort tack till er som är just kungar och kungar av Guds nåde och även ett tack till er som är månadsgivare överlag på patreon.com. Idag så tänker jag att vi ska prata om det stora oväsendet i Sverige, alltså häxprocesserna i Sverige under slutet av 1600-talet. För det är ju ett skeende i svensk historia som inträffar under stormaktstiden, under Karl den XI:s tid som svensk regent. Och man brukar räkna med att de här häxprocesserna leder till inte mindre än 300 människors liv. Alltså 300 människors liv tas och där är 99% av dessa 300 kvinnor. Så häxprocesserna, det stora oväsendet i Sverige under slutet på 1600-talet, är en väldigt mörk del av den svenska historien. Och det här med idéer om trolldom och häxor och att det finns människor som har olika typer av övernaturliga förmågor, det har ju funnits med länge i historien. Egentligen så länge som kyrkan har funnits och varit etablerad så har man sett på framförallt då kvinnor som vissa bärande av magiska egenskaper och magiska krafter. Men innan vi kommer fram till det vi kallar för tidig modern tid, alltså 1400-1500 och in på 1600-talet, så var det här inget större problem. Det genomfördes inga omfattande processer mot de här trolldomskunniga kvinnorna. Utan man kan nästan se det som att man från statsmaktens sida såg genom fingrarna med det här beteendet från då framförallt vissa trolldomskunniga kvinnor. Men under den tidig moderna tiden med början någonstans på 1400-talet i Europa så sker det två stycken förändringar som förändrar synen på de här trolldomskunniga kvinnorna. Å ena sidan så växer det fram en starkare kristen ortodoxi i synen på de här trollkunniga. Det som särskiljer de häxorna som man dömer i olika trolldomsprocesser från de visa kvinnorna som man tidigare har pratat om, det var att de här häxorna påstås ha ett samröre med djävulen och att deras magiska krafter då kommer från ett påstått förbund med Hin Håle själv. Det är den ena saken. Den andra saken som krävs för att de här stora omfattande häxprocesserna ska kunna genomföras, det är att det växer fram starkare stater under den tidig moderna tiden. För det är bara när man har en relativt stark stat som man har möjlighet att genomföra de här omfattande rättegångarna med de omfattande påföljderna i form av avrättningar och häxbål som ju är fallet under 1400-1500-1600-talet i Europa. Och en bok som kommer att få en central betydelse i jakten på de här häxorna, det är Häxkammaren från 1487. Och boken Häxkammaren, det är en bok som användes flitigt under häxprocesserna under 1400-, 1500- och 1600-talet. Och i boken så beskrivs det dels vilka bevis som finns för att häxor existerar. Det finns också en del i boken där man beskriver hur häxeri bedrivs. Och i den sista avslutande delen i boken Häxkammaren så beskriver författarna hur man upptäcker häxor, hur man genomför rättegångar mot häxor och hur man har förhör med häxor och hur man oskadliggör häxor. Och den här boken får då en väldigt stor betydelse under häxjakten och häxjakterna i Europa. I boken så finns det här påståendet att häxorna har en överenskommelse med djävulen och att man bör och ska använda sig av tortyr för att avslöja häxor. I boken så finns också berättelser om blåkulla färder där häxorna överlämnar barn till de ondskefulla makterna. Och det här är berättelser som sprider sig över de europeiska byarna och samhällena. Och resultatet av häxjakterna brukar räknas till ungefär 50 000 oskyldiga avrättade under hela den här perioden. Och ställer man de här 50 000 i relation till de 300 som avrättas i Sverige under det stora oväsendet, så kan man ju redan här se att häxjakterna och häxprocesserna inte får så stort inflytande i den svenska historien. För häxhysterin, den stora häxhysterin, den kommer till Sverige först under andra hälften av 1600-talet. Det har förekommit häxprocesser tidigare, under 1500-talet under Gustav Vasa till exempel. Det sker också en viss intensifiering av häxprocesserna under Karl IX:s regeringstid under tidigt 1600-tal, framförallt i de Götalandslandskapen. Men det som jag ska prata om idag, eftersom vi ändå är under slutet på 1600-talet i den kronologiska berättelsen av den svenska historien, det är den häxhysteri, de häxprocesser som inleds i Dalarna och Hälsingland under slutet av 1660-talet och sen avslutas i Stockholm runt år 1676. Och under de här nästan 10 åren av svensk historia så avrättas då 300 kvinnor under en period. Påstått häxeri är den anklagelse som de ställs inför. Det här är en märklig masspsykos i Sveriges historia under nästan 10 års tid. Det är framförallt Stockholm och de landskap som ligger norr om Stockholm som påverkas av det stora oväsendet under sent 1600-tal. Och den här masshysterin, de här häxprocesserna, är för svensk del väldigt tydligt kopplad till den kontrollerande atmosfär som finns under stormaktstiden, där kyrkan får större och större inflytande. I 1600-talets Sverige så hänvisar prästerna till Gamla testamentet, där det till exempel i Andra Mosebok, kapitel 22, vers 18, står: "En trollkvinna ska du icke låta leva." Och häxorna, eller de påstådda häxorna, de anklagas av präster och lärde män för 2 olika typer av brott. Dels en sorts, citat, magisk skadegörelse som har varit känt sedan tidigare. Men det som är det nya och som är den allvarliga anklagelsen under 1600-talet är kätteri. Och det hade länge funnits den här tron att människor, vissa trolldomskunniga människor, hade kunnat skada människor och djur genom sin magi. Men det som är nytt här på 1600-talet och som hade tagit sin början tidigare ute i Centraleuropa, det var ju att man såg de här krafterna som ett tecken på att kvinnorna hade samröre med djävulen. Och ett sådant samarbete, ett sådant samröre med de onda makterna, eller den onda makten i form av djävulen, det var ju ett direkt brott mot Gud och därmed ett majestätsbrott. Och det här gör ju häxfrågan under slutet på 1600-talet till en angelägenhet både för kyrkan och staten, och man ser det som ett hot mot hela den kristna världsordningen, där häxorna blir en typ av representant för en ny samhällsomstörtande grupp som man måste bekämpa med alla till buds stående medel. Och det man gör för att ha någon typ av juridisk ram, någon typ av rättegångsverksamhet, det är att man tillsätter trolldomskommissioner för att hantera anklagelserna om häxeri. Och de här trolldomskommissionerna, de fungerar som en typ av domstolar. Och i de här trolldomskommissionerna så ingår präster, jurister och det som man anser vara pålitliga lekmän. Under rättegångarna inför trolldomskommissionerna så är det både barn och vuxna som vittnar om hur vissa kvinnor påstås ha varit besatta besatta av djävulen. Och det finns beskrivningar om hur olika socknar i Sverige i princip tävlade om att identifiera flest antal häxor och skicka brev till kommissionerna för att, eller den här trolldomskommissionen, för att påskynda processen. Det fanns nästan en ära i att avslöja så många häxor som möjligt för trolldomskommissionerna. Och bland anklagelserna så fanns påstående om att kvinnorna hade tagit med barn till Blåkulla, att de där hade mött djävulen och utsatts för olika skrämmande händelser, ofta med sexuella inslag. Och barnen spelar ju en oerhört stor roll vid de här trolldomsprocesserna eller häxprocesserna, domstolsgenomförande rättegångarna. Och det finns ju olika typer av bevis som kan användas för att lyfta fram varför en kvinna då ska dömas för häxeri. Och bland annat så finns det så kallade häxmärken som är ett blåmärke som man kunde identifiera på kvinnans kropp. Och enligt vissa präster så ansågs det möjligt att identifiera en kvinna just som häxa genom att leta efter det här djävulsmärket eller häxmärket på kroppen. Och det här märket ansågs vara en typ av fingeravtryck som bevisade att kvinnan, häxan, hade fått ett satans avtryck på kroppen och därmed var i förbund med djävulen. Och förutom de här häxmärken eller djävulsmärkena på kroppen så kunde ett icke-uppvisande av känslor, det vill säga att man inte grät under processen, ses som ett bevis för att kvinnan var fördärvad av djävulen. Sen så finns det exempel på hur kvinnor, häxor, utsattes för så kallade vattenprov där de bands och sänktes ner i vattnet. Sjunker personen så var hon oskyldig, men flöt hon upp så ansågs hon skyldig och dömdes till döden för häxeri. Under Karl den XI:s regeringstid under slutet av 1600-talet så började man också tortera häxorna. Tortyr tillät som en form av, alltså ett sätt att få fram bekännelser för kvinnorna. För det var viktigt ändå för den här trolldomskommissionen att få en bekännelse innan avrättningen. Och det var av hänsyn till den anklagade. För det är bara om kvinnan hade bekänt som hon fick motta nattvarden och förlåtelse för Gud. Och genom att ta nattvarden och få förlåtelse från Gud så var han också möjlighet att få sin själ räddad efter döden. Sen blir den halshuggen och kroppen brändes på bål. Den stora, viktiga delen av häxprocesserna i Sverige, det är ju det som kallas för det stora oväsendet mellan 1668 och 1676. Och vi kan egentligen börja redan hösten 1667 i byn Åsen i Älvdalen i norra Sverige. För hösten 1667 så var den 11-åriga Gertrud Svensdotter och den 2 år yngre Mats Nilsson ute och vaktade getter vid Österdalälven. Och vid ett tillfälle så hade ett par av getterna gått ut i vattnet, ut på någon udde eller någon ö eller något liknande i vattnet. Vilket gjorde att Gertrud Svensdotter var tvungen att vada ut för att rädda getterna. Och Mats Nilsson, möjligen i ett sätt att rädda sitt skinn själv för att han inte hade varit modig nog att gå ut och göra det jobb som Gertrud gjorde, så berättar Mats för sin far senare att Gertrud hade fått övernaturligt bistånd för att rädda getterna från den här holmen. Och ryktet om att Gertrud på något sätt hade samröre med det övernaturliga, med onda makter, sprider sig snabbt i bygden. Och Lars Elvius, som är kyrkoherde, han får höra att Satan har assisterat Gertrud att gå på vatten för att nå ön. Lars Elvius, han tror på anklagelserna och utsätter Gertrud för ett förhör där hon försöks få att erkänna en pakt med djävulen. Trycket på den unga Gertrud blir i det här läget så pass stort att hon börjar fabricera en berättelse. Och ju mer hon berättar, ju längre förhöret håller på, desto mer detaljerad och levande blir hennes berättelse. Hon anklagar dessutom hennes pappas blivande hustru, som hon själv då inte gillar så mycket, för att vara en del i den här häxerisammansvärjningen någonstans. Och under våren, sommaren 1668, så väcker den här historien från som Gertrud berättar väldigt mycket uppmärksamhet. Och flera myndighetspersoner, såsom länsman, fogde, landshövdingen, blir intresserade av att höra mer om det här. Och Gertruds berättelse och myndighetspersonernas intresse för Gertruds berättelse leder till ett rättsligt förfarande där anklagelser om djävulsförbund och satans gästebud i Blåkulla vävs in i berättelsen och berättelsen målas ut och barnens vittnesmål tas på största allvar i det här skeendet. Både av rättsväsendet och av en intresserad allmänhet. När vi kommer till rättegångarna, Älvdalsrättegångarna 1668, så är det inte mindre än 18 personer som döms till döden. 7 vuxna har bekänt, eventuellt efter att ha blivit torterade. Domarna prövas sedan av Svea hovrätt och trots att den huvudsakliga bevisningen är vittnesmål från barn så bekräftar Svea hovrätt Älvdalsrättegångarnas dödsdomar. Och rättegångarna i Älvdalen påverkar även grannsocknen Lillhärdal där stormarit Jonsdotter blir utpekad, vilket leder till rättegångar som pågår i flera år. Åtskilliga personer avrättas för trolldom, inklusive då store Marit, trots att hon nekade till anklagelserna. Sen sprider sig de här häxryktena och trolldomsryktena och det börjar diskuteras om häxor i byar och socknar runt omkring. En rättegång inleds i Älvros 1673 där 19 personer ansakas och 2 döms till döden. Det är 2 kvinnor, Gertrud Jonsdotter och Sigrid Eriksdotter, efter att ha blivit utpekade av släktingar. Och trots att de till en början nekar till anklagelser så pressas de av rätten till att bekänna att de har haft ett förbund med djävulen. De avrättas genom halshuggning och sen så bränns deras kroppar på bål. Och som jag sa tidigare så de områden i Sverige som drabbas allra hårdast av de här häxprocesserna och det stora oväsendet, det är någon typ av Mellannorrland, alltså området strax norr om Stockholm. Speciellt trakterna i Dalarna och Mora drabbas hårt av häxprocesserna från slutet av 1660-talet. Och där ber allmogen statsmakten om hjälp, vilket leder till en kunglig kommission där hovrätten inte är inblandad. Och ett stort antal barn vittnar och 23 personer döms till döden, majoriteten kvinnor. 15 av dessa 23 har erkänt, möjligtvis också där efter tortyr. Efter de här inledande rättegångarna i Mora 1669 så sprider sig oron runt i Siljansbygden och där tillsätter man en kommission i början på 1670-talet. Och sen så sprider sig de här häxprocesserna vidare. Hälsingland kommer att drabbas några år därefter, Ångermanland i mitten på 1670-talet. Och under tiden som det här stora oväsendet härjar i Norrland och norra Svealand så bryter också ut häxprocesser i Bohuslän som faktiskt överträffar andra svenska rättegångar i brutalitet. Och orsaken till det menar Dick Harrison som har skrivit, ja han har ju skrivit böcker om det mesta, men han har givetvis också skrivit en bok om häxprocesserna. Och han menar att orsakerna till att brutaliteten i rättegångarna i Bohuslän var så stor, det var att landskapet nyligen hade erörats från Danmark. Det var inte för Nyfreden i Roskilde 1658, alltså bara ett knappt årtionde tidigare som Bohuslän hade blivit danskt. Och man hade ännu inte anpassat sig till svensk rättspraxis när det kommer till att hantera just trolldomsrättegångar och häxrättegångar. De danska häxlagarna var betydligt strängare och man tillät betydligt mer tortyr och tester. Bland annat det här vattenprovet som jag nämnde. Det förekom i Bohuslän under 1660-talet. Dick Harrison menar att det hade upphört i övriga Sverige när det fortfarande användes då i Bohuslän. Det största häxbålet i Sveriges historia och det som någonstans blir någon typ av kulmen för de här häxprocesserna. Då är vi på sommaren 1675 då 72 personer inklusive ett antal män, flest kvinnor och 4 småpojkar brändes samtidigt som häxor på Häxberget i Ångermanland. Och det var ju trollkommissionen som hade fastställt med dödsdomarna efter att häradsrätten hade fällt dem. Och anklagelserna återigen baserades på vittnesmål från unga pojkar som hade påstått sig sett häxmärken i pannan på flera av kvinnorna. Och inte heller de här 72 personerna brändes levande, utan de avrättades först och sen så brändes deras kroppar på bål. Det finns faktiskt bara en kvinna i Sverige som dokumenterat brändes levande på bål, och det är en kvinna som kallas för Rumpare Malin och som brändes levande på bål i Stockholm. Men de här häxprocesserna, det här stora oväsendet, det pågår då under knappt 10 år under de sista åren på 1660-talet och ett par år in på 1670-talet. Och en viktig förändring och någon typ av avslut på det stora oväsendet, det är när vi kommer fram till 1676 i Stockholm. För då börjar man ifrågasätta de unga barnens berättelser, och man börjar ifrågasätta hur trovärdiga vittnen de här barnen är. Och då är det en ung pojke vid namn Johan Gris, ett 13-årigt vittne, som berättar att han tillsammans med andra barn, efter att de hade lämnat sina sängar på nätterna, besökte Blåkulla och att de hade lämnat vedträn i sängen för att deras föräldrar inte skulle märka att de var borta. Och Johan Gris, han berättar målande om sina Blåkulla-färder på nätterna och vad som pågår vid Blåkulla på djävulens gästabud. Men här börjar då berättelserna ifrågasättas, och det är två män framförallt, Urban Järne och juristen Gustav Rosenhane. Urban Järne är någon typ av läkare eller medicinprofessor eller någonting sånt, jag vet inte exakt hans titel, men han jobbar inom medicin, och Gustav Rosenhane är jurist. Och båda de har varit inblandade i den här trolldomskommissionen, men börjar här på 1670-talets mitt att tvivla på trolldomskommissionens arbete och den vikt och det värde som kommissionen lägger vid de unga barnens berättelser. Och de skriver en del kritiska texter om trolldomskommissionens arbete. De påpekar och ser hur likartade barnens berättelse är och hur människor runt om i norra delarna av Sverige döms enbart baserat på historier som sprids i de här områdena. Och Urban Järne, han använder en del rätt kontroversiella metoder gentemot de här barnen. Han håller barnen vakna, vilket gör att de till slut bryter samman av trötthet och erkänner sina lögner. Och den 13-årige Johan Gris, som då har vittnat om hur han har varit på Blåkulla och anklagat ett antal kvinnor för att vara just häxor och i förbund med Blåkulla, han döms själv till döden efter att ha brutit ihop i ett sånt här förhör och erkänt sina lögner. Sen när vi kommer fram till 1700-talet så sker endast sporadiska häxjakter, och redan i början av 1700-talet så minskar nästan helt antalet fällande domar. Men det ska dröja fram till 1779 innan trolldomsparagrafen tas bort helt ifrån den svenska lagen av Gustav III. Den sista kvinnan som döms för häxeri i Sverige, det var en 80-årig kvinna i Eskilstuna som 1704 dömdes för häxeri i Sverige och halshöggs. Tvärt emot vad man skulle kunna tro så var den typiska häxan som dömdes i Sverige för häxeri inte en ensamstående utstött kvinna som levde någonstans i utkanten av samhället. Utan tittar man på materialet från Dalarna framförallt så visade det sig snarare att den typiska kvinnan som dömdes för häxeri, det var en gift kvinna i 50-årsåldern, god ekonomisk ställning, gott anseende, och anklagelserna mot henne, det var framförallt hon hade fört med sig oskyldiga barn till Blåkulla och att ha offrat sin kropp och själ åt djävulen. Och tittar man totalt på och ska göra någon typ av bokslut av det stora oväsendet i synnerhet och häxprocesserna i Sverige i allmänhet, så räknar man att ungefär 400 personer avrättades under de svenska häxprocesserna. Och 3/4, alltså runt 300 personer, avrättades under det stora oväsendet 1668 till 1676. Så merparten av de kvinnor som avrättas, som döms och avrättas för häxeri. De avrättas just under perioden 1668 till 1676. Men den här siffran, det är återigen Dick Harrisons bok jag använder mig av här. Han menar att den här siffran på 300-400 personer inkluderar bara de områden som tillhör dagens Sverige vid rättegångarnas tidpunkt. Det innebär att avrättningarna i Skånelandskapen och andra områden som tillhörde Danmark före freden i Brömsebro 1645 och freden i Roskilde 1658 inte räknas in i den här totala siffran. Inte heller så räknas avrättningar i Finland, det svenska Baltikum eller Pommern, som ju är en del av Sverige här under slutet på 1600-talet. Inte heller de räknas med. Och Dick Harrison, han menar ju då att skulle man räkna med även dessa avrättningar och dessa dödsdomar så skulle antalet avrättade och dödade öka avsevärt. Bara i Malmö, påpekar Harrison, så brändes 41 personer levande på bål innan försvenskningen av Skånelandskapen inleddes. Bara i Finland avrättades minst 115 personer och i Estland betydligt fler än 50. Så skulle man lägga på de siffrorna så skulle vi få en betydligt högre siffra för de antalet döda i häxprocesserna. Så alltså lagarna om trolldom och häxprocesser och så avskaffas i augusti den 3 1779 och under det fortsatta 1700-talet från den sista dödsdomen för häxeri 1704 under det fortsatta 1700-talet så har ju statsmakten gör ju inga häxförföljelser, men däremot så lever ju tron på häxor fortsatt kvar i någon typ av allmänhetens medvetande. Och det finns bland annat berättelser om häxjakter i Mockfjärd så sent som i mitten på 1800-talet. Så bara för att de här stora häxprocesserna och det stora oväsendet är avslutat, att vi inte bränner döda kroppar på bål för att de har anklagats för häxeri, bara för att det har tagit slut så betyder inte det att den allmänna tron på häxeri och på trolldom försvinner. Och senare i historien så kommer ju de här häxorna att omvandlas till dagens påskkärringar. Och det är ju en process som sker successivt under 1800-talet. För påskkärringar finns någonstans belagda från det tidiga 1800-talet. Det vill säga att ungdomar framförallt till en början klär ut sig under antingen skärtorsdagen eller påskafton beroende på var man befinner sig i landet och går runt från gård till gård utklädda just då till påskkärringar med hucklen och ris och kvastar och tigger om olika saker. När ungdomarna gick runt på 1800-talet så var det ju framförallt sprit och brännvin i synnerhet som man eftertraktade. Så alltså jobbar ju sig den här traditionen, så som många andra traditioner, ner i åldrarna. Och vi får dem, alltså påskkärringar, som går runt påskhelgen och där framförallt det är barn under 1900-talet. Sen är ju min spaning, utan att jag egentligen har några statistiska belägg för det, att påskkärringstraditionen är på utdöende. Det var betydligt vanligare för kanske 20-30 år sedan att barn gick påskkärring under påskhelgen. Jag tror inte att det är lika vanligt som det var förr i tiden. Men påskkärringarna är ju alltså ett arv på någonstans, en rest från de här häxprocesserna och idén om trolldomskunniga kvinnor som reser till Blåkulla och har någon typ av samröre med djävulen. Med det så är vi klara med dagens avsnitt om det stora oväsendet 1668 till 1676. Ett stort tack till er som är månadsgivare på patreon.com/kungarkrig. Om ni inte är det så får ni gärna bli det. Så hörs igen om en vecka. Hej då!
Kungar och krig produceras av Reostat Media AB.